Igår fick jag, när jag satt och förberedde mig hemma, så kom min älskvärda och stödjande fru till mig och sa hon, du tänker väl på tiden nu Dennis, du vet ju att många tycker att du är så långrandig. Ja men älsklingar, har du verkligen någon sagt det? Nej, kanske ingen har sagt det, men jag vet att det är så. Så bara, så. Och jag fick en kärleksfull påminnelse när jag kom hit också av en annan syster att du har väl satt en klocka nu för att du vet ju det där med tiden. Så att, okej, herre, två eller tre vittnar. Så får jag väl se till att lyssna på det. Vilka var här när jag predikade förra söndagen? När jag predikade. Yes, underbart. Det här blir som en fortsättning på det. En fristående fortsättning. Det är samma tema, det är för att jag är i samma tema i mitt liv och i i det vad Gud gör. Både i det jag praktiskt gör för Gud men också i min egen andliga resa där Gud höll på att förbereda oss för den tid vi är inne i. Vi är inne i väckelsetiden, vänner. Vi är inne i en tid av förberedelse där vi ska mobilisera Guds folk, där vi ska mobilisera Kristi kropp för att ta emot av vad han har tänkt att göra i den här världen. Och jag tänker att det är någonting helt nytt på gång. Och ska vi göra någonting helt nytt, då måste vi tänka nytt, då måste vi vara nytt. Vi kan inte göra annat än det här, men vi måste öppna oss för andens ledning och det krävs vissa delar. Så förra gången så talade jag om vikten av att förbereda sig inför den tid av väckelse som är. Vi pratade om roliga saker som helgelse och överlåtelse, men vikten av att faktiskt förbereda sig. Förbered er. För snart kommer jag att göra undertecken mitt ibland er. Och vi lät det få gå igenom oss och vi pratar om det. Jag tänker att jag ska fortsätta med det. Jag ser tre viktiga aspekter i den tid vi är inne i. Av det jag ser som Herren gör i de väckelseplatser jag ser. Och det som jag ser händer, så ser jag tre aspekter som verkar vara återkommande. Som jag tror är nycklar, profetiska nycklar för den tid vi går in i. Den första är tid och förberedelse, den är helgelsen, heligheten. Det vi ska göra måste vara grundlagt med helighet. Det vi bygger måste vara grundlagt på helighet. Nummer två som jag ser handlar om enhet. Enheten i Kristi kropp eller andens enhet, om man nu vill säga det så. Och den tänker jag att vi ska faktiskt prata om idag. Vi ska prata om andens enhet, vad det innebär och varför det är en förutsättning för att Herren ska kunna verka så kraftfullt som han vill. Den tredje jag tror är Israels roll. Jag tror att vi är inne i ett episkt ödesdrama där vi ser att inte bara väckelse byter fram och där Gud håller på att göra något nytt. Utan jag tror att vi också, precis som kyrkan har gjort i 2000 år, varit förberett sig för Jesu återkomst. Och i det dramat så spelar Israel en otroligt stor roll. Och jag tror att vi kommer se saker som mer och mer händer kring det landet, kring runt omkring det. Judarnas roll, jag tror också att världens ögon på olika sätt kommer att vändas dit mer och mer. Därför tror jag att det är också en nyckel i det vi kommer se och göra. Men det ska vi inte prata om idag. Men jag tror att det är tre delar som jag upplever att det här är någonting som vi som Guds folk måste börja jobba med för att förbereda oss i det. Låter det bra? När jag jobbade i Varberg i församlingen så hade vi en predikoserie, ett tema. Jag hade ett tema som jag kallade för andens vingslag genom tiden. Där vi beslutade att titta på hur har anden verkat, den heliga ande. Hur har anden fungerat i samarbete med Guds folk från egentligen första Mosebok fram till modern tid. Och då fanns lyxen att vi hade, jag tror att jag hade tre söndagar i predikoform. Och så hade vi, samtidigt hade vi en kvällsbibelskola på torsdagarna så kunde vi också sätta oss ner och ha liksom en teologisk fördjupning i skriften och kyrkohistorien och sådär. Så otroligt spännande. Bland det mest häftiga jag gjort, jag själv upptäckte hur mycket saker som helst när vi gjorde den här vandringen tillsammans. Vi ska inte göra de 18 timmar här idag, för jag får inte det, jag har bara 25 minuter kvar. Men två saker som jag ändå liksom tycker stack fram som bygger på lite av det vi ska göra. Vi kommer att landa lite i slutet på den här historien. Och det är Guds folk som bärare och förvaltare av Guds härlighet. Och vi ser det från de första sidorna i skriften, hur Guds folk var bärare av den här Shekina, den här Guds härligheten. Då känner vi igen den i formen av att de bar med sig den i tabernaklet. De hade med sig den under sin ökenvandring i tältet. Som folk så var de bärare av den här härlighet som var någonting väsensskilt från allting annat. Och man bar den hela vägen upp och man kom till slut till löfteslandet. Man kom in till Jerusalem. Till slut så byggdes templet. Och så blev härligheten en del av det. Det uppfyllde vi. När vi läser så ser vi att när de inviger så uppfyller härligheten templet. Så starkt att de inte ens kan vara där. Guds härlighet. Ett begrepp som vi också känner igen från modern tid och från de sammanhang vi befinner oss i. Vi karismatiker, vi älskar ju det här med Guds härlighet. Och bara söka det och få uppslukas av det. Och det ligger i, för det fortsätter in i Nya testamentet. Där vi börjar sätta likhetstecken med Guds härlighet och närvaron av den heliga ande. Guds ande, Guds kraft. Där vi ser att där förut var ett tempel som rymde härligheten, så är vi nu, vi tempel. Där den heliga ande flyttar in i oss när vi blir en del av Kristus. Så blir vi bärare av den här härligheten. Vi blir också förvaltare av den här härligheten. För oss själva men också för att gå vidare ut i världen med den härligheten. Så det är ett tema som vi ser fortsätter och som vi ser kommer att fortsätta en röd linje. Den andra saken som sticker fram väldigt mycket när man kollar är just enheten. Det uppdrag som Gud ger ett folk, ett kollektiv och vikten han lägger att göra detta tillsammans. Att det är inte en enskild som ska springa med det här utan det här är någonting man gör. Man kan nästan se när man läser Gamla testamentet att det mesta är i kollektiv tanke. Det individualistiska finns inte riktigt med. Man tänker allting kollektivt. Vi är många. Och Gud formar genom den här tiden från Abraham så formas ett land, ett folk, en kultur. Och utifrån det så skapas förutsättningarna för räddningen och frälsningen som får vara budbärare till hela världen genom Jesus Kristus och det som händer med Guds folk. Och vi ser tanken fortsätter in i Nya testamentet på samma sätt, där det inte längre är begränsat av omskärelse, och det är vi lite tacksamma för, en del av oss. Inte begränsat av omskärelse och en geografisk plats och ett folk av född i en speciell nation, utan att det nu på något sätt har sprängt nya gränser, även om judarna som sagt kanske har en plats kvar, men att i nya förbundet så ser vi hur ett nytt folk kommer fram. Guds folk. Vi känner igen i Bibeln om att vi inympas i trädet, eller vi döps in i Kristus, eller vi genom tro och dop så pratar vi om att vi går in i det nya förbundet. Där omskärelsen var det gamla förbundets tecken. Klick. Och så var du inne. Så har vi hjärtats omskärelse som det nya förbundets tecken. Det nya folket, familjen, eran. Där nattvarden som vi kommer fira, som är en förbundsmåltid, symboliserar just denna enhet. Där jag får del i Kristus, Kristus får del i mig, och i det, eller i Kristus får jag del i de andra runt omkring mig. Så de här tankarna ligger sammanvävt, och vi skulle kunna lägga ut det här hur mycket som helst, vi hinner inte det, men det ligger sammanvävt genom hela Guds historia, genom hela skriften. Alltså Guds hjärtas slag av att han vill att hans älskade barn nummer ett ska bära hans härlighet, för att i det så bär vi honom. Då bär vi hans hjärta. Men också hans längtan och önskan att vi som familj gör det här tillsammans. Han är inte ensam och det är hans lilla barn, utan han har en familj och han önskar att vi kollektivt ska göra det. Och det finns så mycket tankar som snurrar ihop i det här och går ihop. Och det jag vill att vi ska titta på, eller landa lite i idag, är just andens utgjutande idag. För jag tänker att vi ska försöka koppla det här som är där, de tankarna, med det som sker nu och det jag tror att vi är på väg in i nu. Okej? Att vi tillsammans med den heliga ande, tillsammans med skrift, tillsammans med kyrkan också får vara med och tolka och försöka förstå den tid vi är i. För att också möta upp det som vi tror att Gud vill att vi ska göra. Vi är en lyssnande församling, vi är en lyssnande folk. Det är för att vår Gud var inte en gång och talade en gång och vi har det här en gång. Utan vår Gud är en levande Gud som alltjämt talar till sitt folk. Ordet är ett levande ord som alltjämt är levande och talar till oss. Vi vandrar med en levande Gud. Därför måste vi också vandra lyssnande till vad Herren vill göra här och nu i den tid som vi är i enhet med den helige Ande. Så därför tänker jag att vi ska göra ett litet nerhopp på från början av 1900-talet, den stora andeutgjutelsen. Och vi hinner inte gå in i kyrkohistoria, det är så fruktansvärt intressant. Så att jag har haft sån ångest när jag har suttit, ångest är helt fel ord, men sån kamp när jag har suttit och försökt begränsa. Bara, där åkte 1700-talet, och nej, där åkte 1800-talet, och där åkte 300-talet. Och man får bara krympa allting, men det är så fruktansvärt spännande. Men vi ska landa i början av 1900-talet, den stora andeutgjutelse som sker över världen i början av 1900-talet. Alltså Gud gör något helt nytt. Som inte vi har sett maken till på hela kyrkohistorien. Sen andens utgivande i apostlagärningarna. Där vi har haft små väckelser och små vågor. Men början på 1900-talet sker någonting som är helt nytt. Där Gud utgjuter sin ande på ett helt nytt sätt. Och där formar också om en hel värld på ett sätt. Va? Och jag tänker vi ska titta lite på det. För att det är också där vi som pingstkyrka har våra rötter. Vi är en ursprungning ut ur den rörelsen. Vi ska också titta lite snabbt på den karismatiska rörelsen som dyker upp på 60-70-talet. Och går fram. Och framför allt går fram i andra samfund och i andra kyrkor. Och där också en helt ny sorts kyrkor och rörelser som är mer samfundsoberoende växer fram och ploppar upp. Men Gud gör någonting där också då. Och sen tänker jag att vi på något sätt ska landa i det och se vad innebär det här för oss och vad har enhet med det här att göra. Tror ni att vi löser det på 17 minuter? Ja, man får ju ändå tro. Sa jag inte inledningsbönen att tiden står stilla? Så jag pausar här. Så. Halleluja. Nej, Herren får vara med. Johannes 17. Ifrån vers 18 skulle vi kunna läsa. Och det här är jag tror att överskriften i folkbibeln är Jesu överprästliga förbön. Alltså det är nog det mest upphöjda vi har sett i rubriksättning där. Men det är en av Jesus sista böner innan han ska åka upp till himlen, jag tar bussen upp till himlen. Så ber han den här bönen för sina lärjungar, för sitt folk. Så att det här är liksom en bön, det är ett kapitel. Hela det här kapitlet är hans bön. Va? Men vi mellanlandar lite i den mitt i här. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Och för deras skull så helgar jag mig till ett offer för att också de ska helgas genom sanning. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett. Och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Vi kan läsa hela det här kapitlet, det kan ni få hemläxa att göra. Men enheten ligger så starkt på Faderns hjärta. Enheten ligger så starkt på Sonens hjärta och enhet bör ligga lika starkt i våra hjärtan. Det är till och med han ägnar den sista förbönliga, överprästliga bönen i förbönen för att tala nästan uteslutande om denna enhet. Varför han gör det så otroligt krångligt, för om ni läser den här 17 så han snurrar ju in sig i sig själv till slut. Så man vet inte när man gick ut och när man gick in i kapitlet och vart man är. Det är som att gå in i en torktumlare, så man får läsa det sakta, men det är bra för oss. Vi behöver det ibland. Prova gärna när ni kommer hem. Och det handlar inte heller bara om min egen relation till Jesus. Det är inte bara att Herren säger så här: jag vill ha den här enheten för att vi ska vara ett. Utan från vers 21 så ser vi också att när vi har den här enheten med varandra, så kommer världen se och tro att Herren har sänt sonen. Så vill vi ha en trovärdighet där ute, vill vi att andras tro ska komma till liv, vill vi se en väckelse, då behöver vi jobba på den enheten vi har. För de kommer titta på oss och se om vi är splittrade eller enade. Och det kommer vara en vägvisare för dem, huruvida det är sanning eller inte som bor i oss. Vi bläddrar lite snabbt till Efesierbrevet. Paulus älskar enhet. Han återkommer till det om och om igen i sina brev. Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Så hoppar vi ner några verser, så skriver han så här: så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar eller lärare. De ska göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskap om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida sin villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss alla i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden, så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Är ni med nu? Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Jag tänker att det här är rätt välbekanta ord. Och vi har hört det här och vi har undervisat om det här. Och framförallt utifrån de andliga tjänsterna och nådegåvorna. Och vi tänker att det här är bra och alla är lemmar och vi känner igen det här. Men många gånger så tar vi det här, den undervisningen, den förståelsen, och så säger vi så här: det här gäller mitt lokala sammanhang. För min del så gäller det här gäller den lokala pingstkyrkan i Kungsbacka. Bang, det här är Kristi kropp. Och jag tror att när vi gör det så har vi förminskat Kristi kropp. Och vi har begränsat den heliga andes utrymme att göra saker när vi har gjort det. Och jag ställer mig frågan om det är det som Paulus tänker när han skriver brevet, och om det är det som församlingen i Efesus tänker när de får höra den här undervisningen. Att det här gäller oss lokalt i Efesus. Vi som Guds folk som sitter här, det här gäller oss, och vi ska tänka om hur kan vi uppfylla de här inom ramarna för vårt sammanhang och vår lilla gemenskap här. Och så tror jag att det lätt är för oss att tänka, och så är det lätt att göra, för att det blir lättare att få en överblick för det. Läsa lite mer Bibeln. Jag tänker att så länge jag läser Bibeln så räknas ju inte tiden. Utan det är ju ingen som kan säga att du läste för mycket Bibeln. Det säger, så jag pausar varje gång jag läser Bibeln. Så det kommer bli mycket Bibel då. Första Korinthierbrevet 12. Vi låter Paulus fortsätta lägga ut det här. Ty liksom kroppen är en. Ni märker att det finns en viss röd tråd i det här. Språkbruket och tanken, och det här är inte något helt taget utifrån luften, utan det här med enhet är en rätt central del, vilken del vi än kommer landa ner i Bibeln. Ty liksom kroppen är en och har många delar, och de alla många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Här talar Paulus nu om alla troende som en del av kroppen. Alltså alla som någonstans har tagit emot Jesus Kristus som sin frälsare. Och som genom dopet har klivit in i Kristi kropp med anden som sigill. Eller hur? Lite större än bara Kungsbacka pingst. Lite större än till och med vad som är bekvämt för mig att tänka av vilka som tillhör. Vad innebär det här för mig att jag är en del av samma kropp? Vad innebär det här? Jag har samma kropp som Svenska kyrkan här borta. Tillhör vi samma? De där EFS-arna då? De kan man knappt lita på. De kan vi... Tveksamt va? Missionerna? Tillhör vi samma kropp som de? Vad innebär det? Om vi spetsar till det lite då? De grekisk-ortodoxa. Män i kjolar. Vart drar vi gränsen för det liksom? Ja, men alltså, det blir ju en spets. Vad innebär det? För att det är rätt stor skillnad på oss. Kulturella uttryck, i viss del också trosmässiga skillnader. Men kanske mest förståelsen av hur vi tror i de olika sammanhangen. Vad innebär det då om vi hela tiden ska sträva efter en enhet när vi kanske inte ens riktigt vet vad de andra tror? Eller varför grekerna tycker om att ha klänning på sig. Vi ska inte döma. Det finns säkert en jättebra anledning för det. Gud välsigne er. Och så kanske du tänker så här, nej. Dennis, nu går det för långt. Jag hänger med en bra stund och jag gillar enhet när vi sitter tillsammans och när vi kan komma överens om att det här tror vi tillsammans. Då är det enhet. Men börjar du blanda in de där barndöparna och sittkissarna och klänningarna och de här döda avgudatroerna, då är jag inte med. Jag är rätt nöjd med mitt sammanhang. Jag har Bibeln, jag har Guds ord. Jag läser den med hjälp av den helige ande som min uttolkare. Och jag är rätt nöjd med det. Jag har min tro. Kan inte det få räcka? Fine. Sure. Absolut. Vi kan snabbt hoppa ner till Efesierbrevet innan vi fortsätter. Hänger ni med? Är det bra? Annars kan jag ta det igen. Jag har kvar alla anteckningar så jag kan bara börja om. Om det går för fort så säg till bara. Kapitel 3. Jag tänker att vi fortsätter i god ordning att luta oss mot Paulus. Kapitel 3 och 16. Nej, vet du vad? Vi gör så här. Vi kan läsa från kapitel 14, eller vers 14. Därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilket allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och vara rotade i honom. Ja, vad säger han här? Han säger ju att ja, absolut. Alltså, Gud kommer ge dig kraft åt din inre människa. Du har ditt ord. Du har din heliga ande som hjälper dig i det. Du har din frälsning. Du kommer att bli rotad. Har du din tro i Kristus så kommer han vara rotad i dig. Och du kommer att växa i kärlek och kraft. Absolut. Fair enough, det räcker. Frälsningen är klar, det är inget frälsningserfarenhet. Men om vi nu har en levande Gud som sände sin enfödde son och gjorde det största av offer för att friköpa oss, för att vi skulle ha liv och liv i överflöd, ska vi gå omkring med en känsla av att vi ska göra så som det räcker? Att vi bara ska ha näsan över precis ovanför? Och tycker att, ja men vadå, det här är väl good enough? Jag tänker att vi är ett folk som vill ha mer än good enough. Jag tänker att vi är ett folk som vill ha allt. Som vill ha allt av vad Gud ger. Och det här är en jättebra grund. Och det är suveränt, men jag tror att vi inte ska stanna där. Och även om jag tänker att i min mindre lilla utökning säger att okej, det är jag, det är helig ande, det är min bibel och det är mitt lokala lilla sammanhang. Min Kristi kropp. Mitt lillfinger. Jag är nöjd med det. Jag växer. Bra. Men Paulus, Han utmanar oss. Och vi är inne i fastan. Det är en tid för utmaning. Så han säger så här. Stå fasta och var stadigt rotad i honom. Vers 18. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår att fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår att göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Absolut kan du stanna där. Men om du har den grunden och du ställer dig tillsammans med Guds folk, så kan vi förstå höjden, djupen och bredden tills vi når och får hela Guds fullhet. Varför vill vi inte ha Guds fullhet? Varför skulle vi nöja oss med det räcker väl? När vi kan få Guds fullhet. För alla goda gåvor är av Gud. Amen. Kära vänner, jag ska ju gå igenom hela 1900-talets andutgjutande. Syster i nåden, är det verkligen så viktigt det här med tid? Halleluja, nu får det gå fort. Nu kör vi historia. Okej, är ni med? Det kommer gå lite undan. Jag fyller på vatten. Har ni papper och penna, använd det. Man kan också lyssna på det här efteråt och så kan man trycka på halveringstiden så pratar jag i normal takt. Okej, då kör vi. 1890. Vi står precis in att gå in i ett nytt sekel. Det finns en italiensk gudskvinna vid namn Elena Guerra. Hur man uttalar italienskt, det vet jag inte. Men hon heter i alla fall det. Hon får ett starkt tilltal av Gud. Där Gud säger till henne i en uppenbarelse att 1900-talet kommer att bli andens århundrande. Nu är det dags att förbereda kyrkan för att anden kommer. Jag vill att ni som kyrka allihopa tillsammans börjar be om den heliga ande. Ni tillsammans gemensamt sjunger, kom heliga ande. Och att ni börjar förbereda er. Hon får det så starkt på hjärtat att hon tar det som sin livsuppgift. Hon startar en order som heter den heliga andes oblater. Kul gäng att vara med i det. Men hon tyckte det var väldigt snyggt då i alla fall. Whatever, det funkar 1890 i Italien. Så den heliga andes oblater börjar med det här arbetet. Hon kontaktar sin biskop som säger så här, absolut, jag igenkänner Guds rörelse i det här. Vi måste aktivera kyrkan för att ta emot det här. Nu brinner det. Så de börjar skriva brev till påve Leo den 13. Guds ande är på gång. Guds ande är på väg. Vi som kyrka måste ta emot. Påven igenkänner också Guds röst i det här. Och säger vi måste börja mobilisera sig. Varav han skriver ett rundbrev till alla hans biskopar. Och säger att nu är dags för kyrkan att ställa sig upp. För nu ska vi gå in i andens århundrade. Nu ska vi be för att den heliga ande ska komma. Och i den här uppenbarelsen låg det en profetisk bild om att kyrkan skulle bli ett stort bönecentrum världsvid. Och utifrån den så skulle andens kraft gå. De börjar förbereda. Nu börjar den sjunga. Halleluja sjunger de också. Det betyder att jag får fortsätta. Så han skickar ut det här rundbrevet. Och då bara förbereda sig. Han börjar också skriva undervisning. Så att kyrkan ska vara beredd. Vad är den heliga ande? Vad är den heliga andes nåd? Vad är kraften? Hur går vi i den heliga ande? Det här måste ut till Guds folk. Till hans förtret och till historiens förtret. Så möts det här väldigt svalt av biskopar och präster och ledare i kyrkan. Det finns egentligen inte direkt något som helst gensvar. Och de håller på. Och de håller på och de ligger på. Men det händer egentligen ingenting. Det slutar med att på nyårsafton, när denna stora mässa ska vara runt om, så är det påven själv egentligen som har den här mässan. Där han på kyrkans namn ber om den heliga ande. Det som sker är ingenting. Ingenting händer. Nu kommer det spännande. Nu kommer vi in på våran sida av historien. Samma natt så fanns det namn som hette Parham. Känner ni igen det namnet? Det fanns en man som hette Parham i USA som hade en liten bibelskola. De hade bett om den helige andes kraft. Han la händerna på en bibelskoleelev den kvällen och han bad. Och den helige ande utgöts och hon blev andedöpt. Snart nog var hela den bibelskoleklassen andedöpta. Utifrån det som påbörjades där så blev en bibelelev andedöpt som hette William Seymour. Känner ni igen det namnet? Nu börjar vi närma oss. Vi är lite bekväma. Ja, det är våran kropp. Härligt. Bra. William Seymour fortsätter väckelsemöten. Och 1906 på Azusa Street smäller det till ordentligt. Med ett utgjutande av den heliga ande. Och utifrån det så pratar vi om pingströrelsens födelse, pingstväckelsen. En väckelse som utifrån den platsen spred sig över hela världen på ett helt nytt sätt. Där den heliga ande, vi har inte sett maken till det innan i den nivån. Bra. 1936. Ni är med? Bra, det är viktigt. Jag ska bli lärare. 1936 sitter David Duplessis i sitt arbetskontor i Sydafrika. Han är generalsekreterare för pingströrelsen där nere. Det är en hotshot av pingspredikanter. En general. Det knackar på dörren. Och inspringer en yvig gammal rörmokare som heter Smith Wigglesworth. Vet ni vem det är? Ja, nu är vi glada. Ju närmare jag kommer desto gladare blir vi. Bra. Han kliver in, denna yviga personlighet. Och det första han gör är att han ställer en rak fråga. Är du sjösjuk eller blir du flygrädd? Och då har vi tittat på denna man som man egentligen inte känner till så mycket. Vet inte ens vem det är. Nej, jag har aldrig åkt båt eller flygit förr, så det tror jag inte. Bra, säger han. Stiger fram och så lägger han händerna på honom. Och så börjar han profetera. Och så säger han att du ska vara med och se en ny väckelse som du aldrig förr har sett eller ens anat. Och han lägger ut den här predikningen, eller det här profetiska. Och så säger han bland annat att där katedraler och kyrkor så tomma ska de bli fyllda till bredden. Och så ger han honom ett uppdrag. Du ska gå ut och predika pingstens budskap för kyrkorna. Och sen lika snabbt som han har kommit in så har han gått ut. Och kvar sitter en förvirrad David Duplessis. Med håret åt alla håll och undrar, vad var det här? Wigglesworth hade också fått till sig att det här kommer ske efter hans död. Så Wigglesworth, trogen sin profetiska skärpa, när han dör 47. 1948, och i det här så har det funnits en kamp hos David. Det här, och han berättar det här själv i sina böcker, att aldrig i livet, Gud, varför skulle jag gå till de gamla döda kyrkorna? Det finns inget liv i dem. Vi har ju någonting levande här, vi har ju fått tag i den heliga ande. Kan vi inte ta den elden och springa, varför ska vi gå dit? De är döda. De har döda religiösa verk, de beter sig på ett dumt sätt. För att inte tala om den babylonska skökan. Och uppenbarens vilddjur, den katolska kyrkan. Finns inte en chans att jag sätter där. Och Herren ger honom bara ett ord. Jag är den som ger liv. 1947 dör Smith Wigglesworth. 1948 ligger David på sjukhus. Han har varit med om en svår bilolycka, så han ligger. Och han hinner inte vara ute och göra så mycket, utan han får tid för reflektion. Och då får han ett tilltal ifrån Herren. Sluta med att fördöma kyrkorna. Sluta predika en begränsad pingsvenslära. Vittna för kyrkorna istället. Det får han till sig. Oj, det var hårda ord, Dennis. Ja, det är inte jag som har sagt dem. Skjut inte budbäraren. David Duplessis, han var den centrala figuren i den karismatiska rörelsen som sen bröt ut på 60-70-talet. Den helige andes utgjutande gick ut över alla de traditionella församlingarna. Gamla lutherska kyrkor, gamla ortodoxa kyrkor, gamla katolska kyrkor, gamla kyrkor som hade så tomma och till synes var döda. Kom det en ny våg. Och i det finns det en förnyelserörelse. Bara i katolska kyrkan talar man om den katolska kyrkans karismatiska förnyelserörelse. Där pratar vi om 120 miljoner tungomålstalande andedöpta katoliker. Vi kommer fram till någonstans runt 130 miljoner pingstvänner över hela världen. Som då kanske inte är liksom avgjort andedöpt utan på något sätt finns med i sammanhanget. Så vi pratar, det är en stor grupp av tungomålstalare bara där. Och då har vi inte ens börjat gått in och titta på de andra kyrkorna. Det här hade inte jag knappt en aning om. Och det här är rörelse som fortfarande går. Det här är väckelse som fortfarande fungerar. Karismatiska vågor som går. Det som händer då. Jag har fortfarande tid på mig. Prisat vare Herren. Det som händer då, jag ska snabba mig på. Det som händer då är att den första största liksom ekumeniska rörelsen börjar. För första gången i världshistorien så börjar man ha en helt ny sorts enhet över samfundsgränser. Där män i klänning och stora yviga skägg är tillsammans med yviga predikanter som springer omkring på scen som om det vore eld i baken på dem. Och de samlas på samma ställe och de ber i den heliga andes kraft. Någonting nytt är på gång över samfundsgränserna och man ser folk komma till tro på ett helt nytt sätt. 60-70-talet var helt unikt på det sättet. Och det fanns ingen som egentligen sa att nu börjar det så, utan det bara kom utifrån den här karismatiska vågen. 80-talet kommer. Med 80-talet så försvinner vågen av den heliga ande och med det försvinner det ekumeniska arbetet nästintill helt. Även idag när folk tittar tillbaka och är kyrkohistoriker och forskare så kan man inte sätta finger på vad är det som gjorde att det försvann. Men av någonting drog Gud undan och det dog ut. Men det var inte förgäves, för det som hände framförallt i de historiska kyrkorna var att man under den tiden började reflektera och sa så här. Ska vi ha en bestående väckelse, då behöver grunden vara lagd på helighet. Vi måste jobba på våran helgelse och på vår helighet. För vill Gud göra det här på riktigt, då behöver grunden vara på riktigt. Så man har börjat med ett helgelsearbete på ett helt nytt sätt och vara förberedd. Andra säger, och det här är intressant, det är nu, jag ska landa nu. Och min fru är orolig. Andra säger så här, att det här var en förövning för en väckelse som ligger att komma skall. Det här var en förberedelse. Varför? Jo, det är för Gud kan inte sända sin väckelse till en kristenhet som inte är beredd. Vi måste kunna ta emot det. Vi måste nummer ett, som vi predikar om, vara heliga. Nummer två, stå enade för att kunna kliva in i det Gud har tänkt. Det han har gjort under 1900-talet är att förbereda sin kropp på så många olika sätt. Både i enhet och i helgelse. Och det vi ser nu är att förberedelsen ligger. Vi har bättre förutsättningar i början 1900-talet. Vi har bättre förutsättningar än 60-70-talet. Nu kan vi antingen tro att det är den stora väckelsen som kommer. Eller möjligtvis en större våg för att förbereda det som ligger i horisonten. Oavsett så kan vi genom historien se Guds handlande. Egentligen från första Mosebok till nu. Hur han sakta formar sitt folk med den helige ande. Är ni med? Ja, det här är så sjukt spännande. Ni förstår. Jag hade lite här. Vi stryker lite i kärlek. Jag tänker så här. Den katolska kyrkan missade den andeutgjutelse som Herren hade tänkt för henne under 1900-talets början. För att hon inte var lyhörd till anden. Jag tänker att idag så verkar och finns anden återigen i hennes katedraler, men det är så mycket arbete som kvarstår. Idag står samma Gud med samma ande till oss och säger: hörrni, tiden är inne, jag vill utgjuta min ande. Vi är helgade, vi är förberedda. Vi är där för att vi som folk är förberedda. Vi har handskats med den heliga ande förut. Men ett har jag emot er, säger Herren. Och det är splittringen. Vi måste stå samman i enhet som Guds folk om vi ska kunna ta emot det här. Och det skulle vara sån bedrövelse om det här skulle gå vidare. Och vi skulle likt de historiska kyrkorna stå kvar med mössan i handen. För att vi inte kunde svälja våran stolthet. Och vi inte kunde se bortom vårt eget sammanhang. Så det vi lämnar med oss idag är att låt oss först göra upp med vår egen synd och vår egen relation till Herren. Det jag pratar om som helgelse. För att sedan också vända oss till våra bröder och systrar i hela Kristi kropp. Och göra upp med dem i enhet. För att då kanske kunna se hela bredden, djupen och höjden av Guds hela fullhet. Amen. Amen.